Min italienska svärmor och andra berättelser från mitt liv i Italien. Av Lotta Didanovic Nilsson. Inläst av mig, Helena Zetterman, och producerad av Bokea. Jag vill tillägna denna bok till min italienska svärmor Teresa som har spelat en viktig roll i mitt liv och är en fin förebild. Även om hon inte längre är min svärmor kommer jag alltid att se henne som sådan. För svärdotter var jag och svärdotter har jag förblivit. Besöket. Så var dagen äntligen inne. Det tog dem bara 20 år att komma till skott. Men som man brukar säga, den som väntar på något gott. De jag pratar om var i själva verket min före detta svägerska, Jessica, hennes man Roberto och deras dotter Eleni, som nu var på väg till Sverige. Detta exotiska land som man aldrig riktigt förstått varför man skulle besöka. Jag träffade Jessica första gången när hennes bror Gianni tog mig med hem till dem en tidig morgon för över 30 år sedan. Jag hade bara varit ett par dagar i Italien men redan hunnit träffa min blivande make. Det blev ett chockartat första möte för oss båda. Gianni hade smugglat med mig hem, något man definitivt inte gjorde då på 80-talet och förmodligen inget som skulle vara populärt idag heller. Vi hade varit på diskotek och kom hemrumlandes tidigt på morgonen. Efter att ha tagit mig tre våningar upp i huset blev jag mer eller mindre inknuffad i Giannis sovrum. Då var det dags för nästa utmaning. Personen som jag förstod, trots min knappa italienska, var hans mamma, gav till slut upp efter att ha stått och knackat på Giannis låsta sovrumsdörr i vad som kändes som en evighet, samtidigt som hon ilsket ropade hans namn. Det var ungefär allt jag förstod, men att hon inte var glad kunde nog inte undgå någon. Tredje våningen är ju inte en plats man direkt flyr ifrån, även om jag övervägde att kasta mig ut genom fönstret. Det kunde knappast vara värre än att möta denna argsinta, explosiva kvinna. Italienska svärmödrar som man inte står på god fot med torde vara bland det värsta man kunde möta. Min blivande svärmor åkte till jobbet och vi somnade efter en lång natt. Några timmar senare vaknade jag så åter upp och upptäckte att jag var ensam i rummet. I sovrumsdörren som stod öppen stod en blek varelse i vitt nattlinne med långt, svart, lockigt hår och stirrade på mig. Det måste vara mamman, tänkte jag medan paniken växte sig allt starkare. Vad gör jag nu? Hur ska jag ta mig ur det här? Förbannade Gianni som lurat in mig i detta, och vad hade han egentligen tagit vägen? Då kom Gianni tillbaka och presenterade varelsen som sin syster Jessica. Jessica var lika gammal som jag, och när chocken lagt sig och pulsen gått ner såg jag att det omöjligt kunde vara en kvinna i svärmors ålder. Vad Jessica tänkte den gången har jag glömt att fråga. Hon såg glad ut och tyckte nog att det var ganska kul att något äntligen hände i hennes liv. Det är inte varje dag som en svenska dyker upp i brorsans säng direkt. Sverige var för övrigt ett land man inte hade så mycket kunskap om. Man kände till att självmordsfrekvensen var den högsta i världen, något som för övrigt inte var sant även om den var högre än Italiens. Att man drack sprit så det stod härliga till och att landet hade bland de vackraste kvinnorna i världen, efter den tidens mått mätt. Det har hunnit ändra sig många gånger om. Det har liksom gått i vågor vem som ansetts ha de tjusigaste kvinnorna. En period låg brasilianskor i topp. Sen blev ukrainskor mer poppis för att bräckas av långa, blonda och blåögda svenskor. Jessica och jag blev som systrar. Hon visade mig hur man ska uppföra sig och vilka förväntningar som fanns på både henne och mig. Det var vi som varje morgon städade huset, bäddade sängar och åkte till Jessicas föräldrars affär för att göra dagens inköp. Jessica presenterade mig för sina vänner och när hennes bror var på resa med jobbet, något som hände ganska ofta, ja då var det med Jessica jag hängde. Jag bodde med Jessica och hennes familj i cirka 3 år. Det var 3 lärorika år som formade mig på gott och på ont. Jag tillhörde familjen.